Jag var i Nepal för en hel del år sedan nu, innan demokratiseringen där, det var i slutet på 80-talet tror jag, så var jag i ett hem hos en person som var diakon eller församlingsledare i en församling i Nepal, i Kathmandu. Och jag tyckte det var särskilt intressant att få besöka honom, för att han var på väg in i fängelset. Inte för något brott, kriminell handling skulle vi säga, som han hade gjort, utan därför att han hade döpt en annan människa till Kristus. Och på grund av det brottet, enligt den dåvarande lagen, så skulle han nu avtjäna 6 år i fängelse. Det var straffet för att döpa någon. Den som blev döpt fick bara 2 år. Och jag tänkte, det här är ju fruktansvärt. Hur kan man leva under sådana omständigheter och fortsätta att praktisera evangeliets förkunnelse och dopet? Och jag frågade honom, hur klarar ni av att leva med den här förföljelsen ständigt i ryggen liksom? Och de dop som sker fick ske i största hemlighet, men den här gången hade de alltså kommit på dopförrättaren och dopkandidaten och församlingen som hade mötts på ett hemligt ställe. Jo, sa han, vi har förberett oss för det här en längre tid. Vi känner oss väldigt hemma i apostlagärningarna. Och jag tänkte, ja just det. Och jag tänkte tillbaka till min församling hemma i Sverige. Hur hemma känner vi oss i apostlagärningarna? Då den kristna tron, om den offentligen bekändes, ofta innebar just förföljelse. 6 år om man döper, 2 år om man blir döpt. Skulle ni göra det ändå idag? I de här länderna, och ofta i muslimska länder framförallt, Nepal är ju ett hinduistiskt land, men även där, så anser man att när en människa döper sig till Kristus, då menar hon allvar. Då är det verkligen kört liksom. Då vet man att hon har bytt sida. En kristen som säger att jag tror men jag är inte döpt betraktas inte som en riktig kristen i de här ländernas ögon. Det är ganska intressant. Men dophandlingen markerar, här är en människa som menar allvar. Och jag funderar att ibland, tänk om det på ett liknande sätt som Gud ser och avser med dopet. Att det är en handling genom vilken vi visar, jag menar allvar. Jag vill verkligen följa Kristus. Titta här, jag bekänner det offentligt. Jag vill vara ett med honom som dog och uppstod. Jag vill följa honom resten av livet. Därför låter jag mig döpas i människors åsyn på det här sättet. I Apostlagärningarna 8, för att bara citera ett av dopställena i detta väldiga, denna dramatiska bibelbok, så vet ni att det fanns en hovman från Etiopien som hade varit i Jerusalem och tillbett. Av någon anledning så hade han fått en tro på Gud. Alltså Israels Gud var ju känd bland folken allt sedan kanske, ja till och med Abraham var ju i Egypten 4000 år före vår tid, eller 2000 år före Kristus. Och kanske redan där att Israels eller Abrahams tro började bli känd. Och senare Josef och så Jakob och de 12 stammarna och hela detta folk under 400 år. Det är klart att Israels Gud var känd bland folken. Och här var en etiopisk hovman. Kanske var han finansminister av något slag, hade hand om finanserna i det dåvarande Etiopien. Hade fått den här tron och längtan efter Gud, så att han åkte den långa resan till Jerusalem där han visste att denna Gud tillbads. Där fanns ju templet, det fanns ju gudstjänsterna. Och han hade tillbett Gud, men han var ändå inte riktigt nöjd. Han hade fortfarande en längtan och en törst. Och han hade inköpt en dyr, för det var de, en dyr Jesaja-rulle, alltså av gamla testamentet. Det var dyra saker och vi förstår att han var en väl besatt man som kunde köpa en sådan rulle privat. Och så sitter han på väg hem igen genom Gaza-området, dessa ödsliga trakter, och läser i Jesaja-rullen som skrevs 700 år före Kristus. Och så har den helige ande regisserat ett möte mellan den här hovmannen som var en gudssökare och en enkel evangelist Så att när Filippos, evangelisten, som på den heliga andes ingivelse hade begett sig ut i Gazaremsans ökentrakter, kommer upp och hör honom sitta, för han läste högt, sitter och läser högt i Jesaja, och just den minuten och den sekunden, höll jag på att säga, så snubblade han över Jesajas 53 kapitel, som är ett sprängfyllt kapitel av profetior om Jesus Kristus och hans död för våra synder, hans försoningsdöd och hans uppståndelse. Det var väldigt väl regisserat. Och precis där så frågar ju då Filippus honom: förstår du vad du läser? Och han svarar: nej, hur skulle jag kunna förstå om ingen undervisar mig? Och evangelist som han var, så tyckte han: det här, ett lämpligare tillfälle kan man ju aldrig få. Please, förklara för mig. Och Filippus hoppar glad upp i den här vackra vagnen, och utifrån Jesaja 53 så börjar han berätta om den här profetians fullbordan nu. Messias har kommit. Han har vandrat ibland oss för inte alls så många år sedan. Och han gjorde det, och han sa det, och han dog så småningom på ett kors för våra synders skull och uppstod ur graven. Och så berättar han: vi har blivit sända för att till alla folk förkunna om honom. Och de som vill tro på honom, sa han, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud som har gett er. Och hovmannen sitter där och lyssnar de här minuterna i sin vackra vagn, i ekipaget. Och han känner hur det här är den pusselbit som han behövde för att hans slutliga törst efter Gud skulle tillfredsställas. Och han har hört det här undervisningen om Jesus, och han har hört undervisningen om dopet, uppenbarligen. Så när de kommer till ett vattenställe, också det är väl regisserat, eller hur? Samtalet började gå mot sitt slut, och hovmannen med den helige andes hjälp har förstått evangeliets innebörd och känt: jag vill tro. Jag vill också vara en av dem som följer Herren Jesus som du har berättat om. Och så kommer de till ett vattenställe. Det fanns inte så gott om sådana där ute i ökenområdena, förmodar jag. Men just precis där, lagom och lägligt, här fanns vatten. Och han säger: titta, där är ju en liten damm. Är det något som hindrar att jag också får bli döpt? Vad skulle Filippus säga? Han skulle ju kunnat invända och sagt: ja, men du är ju så ny i din tro. Du har ju knappt börjat tro än. Det är väl lite förhastat ändå. Du förstår nog för lite än av vad du har gett dig in på, eller vad den kristna tron innebär. Du behöver nog gå i en dopklass ett år för att du ska förstå vad det här handlar om, och sen kan du komma igen och bli döpt. Nej, inte alls. Utan han respekterade hovmannens uppenbara tro och längtan efter att bli döpt. Och han stannade vagnen, hovmannen, och de steg båda ned i vattnet, står det. Och Filippus döpte hovmannen, och sedan står det han for glad vidare ned mot Etiopien. Den här lilla händelsen berättar om dopets innebörd. Den är en bekräftelse på en nyvunnen tro och en omvändelse till Jesus Kristus. Dopet är oerhört viktigt, och det säger vi inte bara för att vi kallar oss en baptistkyrka. Dopet är viktigt därför att Jesus anbefallde det. Gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Och i den här församlingen tror vi att Gud har avsett att vi själva som individer ska få vara med och uppleva den handlingen och ha den erfarenhet med oss fram igenom vårt kristna liv. Alltså att det är en medveten upplevelse hos oss. Och i Nya testamentet så följer alltid dopet på tron. Tro, dop, tro och dop, tro och dop. Den som kom till tro lät sig döpas. Det står i passiv form. Alltså det förutsätter ett medvetet medgivande. Jag vill låta mig bli döpt. Ingen döper någonsin sig själv, utan ger sitt medgivande till det. Vilket förutsätter ett personligt beslut av någon form, eller hur? Därför praktiserar vi inte spädbarnsdop i den här församlingen. För vi respekterar alltså människans eget medvetna fria val ska få äga rum innan hon döps. I Nya testamentet så skedde alltid dopet i direkt anslutning till en människas tro. Alltså man väntade inte några veckor, några månader och till och med som det är ibland i vår tradition, kanske i åratal, från det en människa kom till tro och blev döpt. Hon döptes uppenbarligen nästan samma dag. Pingstdagen var det ju så, och här var det så, och senare också i apostlagärningarna. I Nya testamentet fanns inget dop utan att det först fanns tro, och heller ingen tro utan att det fanns dop. Det hörde ihop. Vi har tyvärr delat upp det, va? Tyvärr. Och det får vi som förkunnare ikläda oss ett stort ansvar för, att vi inte, när vi förkunnar evangeliet, säger: om du vill bli en Jesu Kristi lärjunge, tro på honom och låt döpa dig. Så att man förstod att det hörde ihop redan från början liksom. För det kristna dopet, det stod i Johannes döparens tradition. Och han hade ju utmanat till ett personligt ställningstagande. Och så gör lärjungarna, Jesus och lärjungarna, likadant. Ett personligt ställningstagande. Och på pingstdagen så står det: de som tog emot ordet lät döpa sig. Det var deras sätt att säga ja till Jesus. Har du sagt detta ja till Jesus? Detta dramatiska ja till Jesus. Inte bara viskat det inom ditt hjärta, utan i handling låt det döpa dig. Det är inte det som avgör frälsningen, det förstår vi. För tron är frälsningens grund. Men ja är liksom trons svar på frälsningens gåva. Så, det nytestamentliga mönstret. Evangeliet förkunnas. Tro uppstår hos dem som lyssnar. Och dopet följer som en bekräftelse på att man tagit emot förkunnelsen och valt att tro på Jesus och vilja vara hans lärjunge. Dopet är startskottet. Du vet, klara, färdiga, pang, så smäller pistolen och man ger sig iväg från startblocken. Dopet är liksom den starten i det kristna livet. Sen får vi ju vandra hela vårt liv och lära oss och kämpa och löpa den bana som Gud har gett oss att löpa. Men dopet är liksom starten. Dopet säger dig: nu är du befriad att leva ett nytt sorts liv. Dopet säger dig: nu har du lämnat startblocken, nu är du på väg. Så jaga bara nu vidare mot målet och se dig inte tillbaka. Och Paulus påminner Timoteus om: kom ihåg den bekännelse, den goda bekännelse som du en gång avgav, och kämpa trons goda kamp. Och troligen så hänvisar han just till dopupplevelsen. Dopet säger, och särskilt när man döps genom nedsänkning, som ni snart ska få bevittna här idag, som är en mycket dramatisk symbolhandling, i vilken Gud på ett mycket konkret sätt försäkrar dig om dina synders verkliga förlåtelse. Alltså nedsänkningen säger: du är helt tvättad, du är helt ren, all synd är förlåten. Vatten är ju ett element, alltså symbol för reningen, va? Och du är helt ren. Dopet säger ytterligare: den gamla människan är begravd. Alltså det är slut med den gamla livsstilen nu. Du har ingen som helst förpliktelse mot den gamla livsstilen längre. Den är berövad sin kraft. Den är lika svag som en död kropp egentligen. Du har dessutom stått upp och blivit befriad att leva ett nytt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Alltså dopet hjälper oss att triumfera i Kristus och i hans seger. Dopet bidrar till din frälsningsvisshet. Och egentligen borde vi ju inte vilja vara utan det. Och jag tror inte Gud har avsett det heller. Gud vill att du ska förstå så mycket som möjligt av frälsningens innebörd. Välkomna söndagsskolan. Ni får plats här framme. Här, Katrin, kom. Kläm in er i bänkarna här. Det är spännande. Ni vet, söndagsskolan kommer upp nu. De vill ju se den här fina handlingen som vi snart ska få bevittna tillsammans. Så bra. Så när våra vänner snart ska döpas, så är det en bekännelse, inte till en religion utan till en person, Vilken då? Till Jesus. Vilken Jesus? Jo, den Jesus som dog och uppstod. Honom tillhör jag. Honom är jag ett med. Och det bekräftar dopet. Det illustrerar dopet. Det har ju redan tron och anden åstadkommit. Rent andligt sett naturligtvis. Men dopet bekräftar denna fantastiska förändring i en människas liv. Jag läste om ett fängelse i Puerto Rico där en väckelse uppstod innanför murarna. Och fångarna kom till tro på Herren Jesus, och de läste ju i sitt nya testamente det här med dopet då. Det vill vi också vara med om. Men i fängelset fanns ingen dopgrav. Och ingen permission tilläts för sådana saker. Hur kan vi få bli döpta? Om man bad, om man letade efter alternativ. Och till slut av någon märklig anledning så fick man kontakt med en begravningsentreprenör i stan. Som sa, okej, jag ska ställa min största kista till förfogande. Och han tog sin likbil och han packade in den största av kistorna. Och han får upp till fängelset och de släppte in honom. Och de ställde kistan på plats där i en stor matsal. Och de spolade den full med vatten. Och så var det dags för dopförrättning. Och det var inte bara dessa kristna fångars medfångar. Det var också fångvaktarna. Och det var fängelsedirektören själv som åsyna vittnen till denna märkliga handling innanför fängelsmuran. Och ni vet, fängelsedirektören blev så gripen av denna handling att han stod upp och sa, jag vill säga någonting. Och så sa han, ni fångar som har blivit döpta, ni är visserligen fångar inom dessa fyra murar. Men jag och mina medarbetare, vi är fångar utanför murarna. Dopet talar om en underbar befrielse från det som har varit. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Uppstånden till ett nytt sorts liv i Jesus Kristus. Jag är korsfäst med Kristus. Jag är död och begraven, men jag är uppstånden till ett nytt liv. Nu lever inte mer än jag, utan Kristus lever i mig. Om du inte är döpt, välkommen att ställa dig i kön också du. Låt oss bedja. Tack gode Gud för dopets underbara gåva, för att vi ska ännu bättre förstå vad du har gjort för oss. Välsigna nu denna dopakt. Låt oss alla i stillhet betrakta den som en förkunnelsehandling som du själv har gett oss. Amen. Amen.